Podplay.
Du ska få en dag imorgon där ny obruk stå. Nu skakar Hans Wiklund på huvudet här i podden Off Limits. Så det ska han göra, därför att du har just fått reda på den ekonomiska ersättning vi får för att sitta och göra detta konstnärliga värv en gång i veckan.
Ja, det är en ren förlust faktiskt.
Ja, det är som Sverige just nu, det är en ren förlustaffär. Hör att de går och slänger AstraZeneca-vaccin på vårdcentraler i Stockholmsområdet. Det är inte okej. Okay. Skicka skiten utomlands som bistånd. Det gör vi allt med allt annat vi inte har råd med.
Ja,
eller?
Ja, det gör vi inte. Men Anders Tegnell, vår store frälsare och den smorde, han tog och tryckte en sån där i enda lykten på sig själv. Hoppas verkligen inte han blir dålig nu.
De gjorde det direkt sen tv också. Vad får man för mediaskatten? Man får sånt bland annat.
Ja, inte då.
Nej, men det här är som en nötkräm mellan skinkorna på ett gruppsexparty. Vi går igång direkt här. Vi har redan nämnt en person vi tar upp. Det är Anders Tegnell. Sen ska vi också ta upp att nu ska det bli olagligt att förneka förintelsen i skrift. Ganska så roligt att den socialdemokratiska regeringen kommer med det förslaget när man skickar hundratals miljoner till ett land, det vill säga Palestina, som i sina stadgar enligt Hamas har förintelseförnekelse som ett parti. Vad heter det, Hans?
Det vet jag vad du pratar om.
Nej, inte jag heller. Vi ska också förvandlas denna vecka till Kata Dahlström. Vi ska stå på barrikaderna och säga nu räcker det ta med fan med våld mot kvinnor. Vi ska också ta upp Kristoffer Appelqvist som helt utan att fatta det själv hamnar i en dokumentär med Soran Ismail.
Jag spelar badminton här, va?
Exakt. Det är Kristoffer Appelqvist som inte bara gift sig i veckan. Nej, han är också ledare, programledare för ett satiriskt program som bara bottnar åt ett håll. Ja, det är Sveriges Televisions satirprogram Svenska Nyheter vi pratar om. Vi kommer också ta upp Unni Drugges hundar och så ett frontalangrepp ifrån Kebnekaises sluttningar med gamle bergsjägaren Hans Wiklund. Vi kommer tipsa om hemester i sommar. Vi ska ju fort. Oliver, har vi handspritat de här förbannade mikrofonerna?
Ja, de är rena.
Snacka inte skit. Det där säger han till alla poddar. Det kommer ju en kreti och plet i de här smutsiga environgerna, de här unkna salarna.
Där har vi nya namnet på podden, kreti och pleti. Vi har ju frågat svenska folket och en massa obestämbara kändisar om vad de tycker om podden, och vi frågade bland annat en av Sveriges absolut främsta skådespelare, Torsten Flink. Vad är dina åsikter om podden Off Limits, Torsten Flink?
Det är att jämföra med en hund som du drillar. Ligg, sitt, stå, tass. Ligg, sitt, stå, så kör du det tills du kan. Det är ett väldigt tråkigt liv jag lever och som jag hyllar.
Kloka ord därifrån en gammal medarbetare på Teater Galeasen när jag själv sprang runt där i strumpbyxor och spelade djup. Det här är podden Off Limits, i studion Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Normalt sett så kör vi morgonshowen Morgonrock på rockklassiker mellan 5:30 och 9. Och i studion är även anrikt folk. Vi har kulturmannen Oliver Bergman, släkt med Ingmar Bergman i studion också. Han är vår producent, du är vår lyssnare. Tack för att du står ut. Det här är podden Off Limits. Nu kör vi! En två. Jag tycker att jag låter bra. Jag är bakåtlutad, jag är inte så jävla stressad. Det är bra. Kaffebordet är felplacerat. Det här Olivers jobb är jag inte med. Jag sköter den till mig lite grann. Just det, tjuvjägarna i Afrika, Hans. De har ju trampat ihjäl en tjuvjägare i Kenya, va?
I Sydafrika.
Var det i Sydafrika?
Ja.
Rullar vi... Oliver Bergman, jag får ett uppsträckt långfinger, innebär att jag börjar ticka pengar åt Lindskovs företagskonglomerat. Tjuvjakt i Afrika, Hans, det låter väldigt kolonialt att jag inte ens kan hålla reda på länderna där nere som vi en gång delade upp, vi vidriga västerlänningar som åkte ner med käppar och satt på verandor och bettade för människorna där nere vad de skulle jobba med.
Ja, alltså nu var det inte du och jag som var nere med linjalen och gjorde de här ritade in de afrikanska staterna, utan det var ju några andra. Kung Leopold och några.
Jag är ansvarig för allting som vita män har gjort genom tiderna, inklusive dela in sametinget i Nordsapmi och Sydsapmi, och inklusive hon, vad heter hon, Ika Maxi, Märklid. Och där går Bergman ut.
Merkel.
Du är ju en kulturell kolonialherre, släkt med Ingmar Bergman, utsedd att till Androm och Varnagel sitta och läxa upp oss i den här podden. Hans Wiklund, varför går Oliver Bergman alltid ut när vi har börjat komma igång rejält?
Går han ut? Jag har inte ens märkt det.
är du ett förbannat... Är du ett kapitalistiskt hologram, Bergman?
Det finns inte på riktigt.
När kommer DN? Hur länge får vi hålla på? Jag tycker det här är roligt faktiskt.
Om 30.
Och
var den där olyckan Lindskov, hans hantlangare bara.
Du, Lindskov följer jag på Instagram. Han sitter och tvättar sig med färsk lax i underlivet. Han har beluga kaviar under armarna. Ja. Och så sitter han och fnissar på folk som går runt i jeans, som du och jag. Välkommen till Off Limits. Vi kan gå igen lite grann om vad vi har för kläder på oss. Hans har ett par flipflops, ett par cargo jeans. Och sen har du en fighter. Den där är jag förbannat avundsjuk på, jag som är en mode- och stilikon, ja, à la Brian Ferry. Den där hooden du har på dig, Hans, berätta historien, för det finns en historia bakom det klädesplagget, ungefär som det fanns om Gustav Vasas trosor på 1500-talet.
Ja, alltså mycket historia är det ju inte.
Jo.
Nej, men utan det här är ju en klubbjacka. Det här är ju min klubb, min brasilianska jiu-jitsu-klubb, som har sitt emblem här fram och även där bak. Jag har ju inte sett det som är där bak och förklarliga själv, för jag ser ju bara det som är fram när jag ställer framför spegeln.
Jag vet så vad som finns där bak, för att citera Bosse Hansson. Mm. Nej, men det är ju en tröja som ni tryckte upp när ni var och tävlade i Prag.
Vad snackar du?
Ja, men det står inte Praha på ryggen på dig.
Praha, Prana står det. Klubben heter Prana, vilket är en yogaterm. Så det är inte Praha som du har läst på spelarbussen när du står i Solna och väntar på att något öststatslag ska komma och möta AIK. Och står det Praha på. Det här är något helt annat, förstår
du? Men då har jag ju missuppfattat.
Det är klart att jag missuppfattat.
Alltså, du har alltså en hoodie på som jag trodde var en fighterklubb ifrån Prag. Det är sådana tröjor jag kan köpa på nätet för svindyra pengar. Du skulle ju ha blålurat mig, Hans, som du gjorde när du började, när du dök upp i den här podden för första gången och gjorde braksuccé.
Och jag sa att jag kunde det här.
Nej, men alltså,
och sa att Adam hade, vad heter han?
Adam.
Vad heter han? Komikern.
Soran Ismail.
Nej, den andra, han som var här förut.
Är det någon som är glad att våldet mot kvinnor har ökat i landet just nu? Det är Soran Ismail. Nu är allt ljus på kvinnovåldet, med all rätt. Detta fruktansvärda illdåd som pågår dygnet runt, året runt och iklädda olika fula varulvsdräkter.
Ja.
Ingen pratar om Soran Ismail längre. Han kom undan väldigt billigt. Ska vi dra en liten kort story vad som hände? Soran Ismail hamnar i MeToo i slagsida. Mm. Han försvinner i 3 års tid. Han kommer tillbaks. Han blir erbjuden en SVT-dokumentär.
Ja, som blir ungefär som Yasin Byn eller liknande. Att man får prata lite omotsagt och babbla på.
My side of the story-intervju, verkligen. Mm. Och där är han med. Intervjun heter Persona non grata. Fast det handlar ju aldrig om att han var en icke-önskvärd person. Det var han själv som föredrog att gå in i det förflutnas skuggor.
Gå i kloster.
Just det. Gå i ungdom, som du brukar säga. Mm. Sen dök han upp och det blev ett satans liv, för att dokumentären var ingen hyllning och ingen förlåtelseakt för att Soran Ismail skulle komma in i stugvärmen igen och ordna sin försörjning via ett välbetalt jobb på SVT och i TV4s parlamentet.
Nej.
Det blev tvärtom. Och sen drog han med sig i fallet en massa andra glada tjosan-tjosan-komiker. Som till exempel Måns Möller, som har fått gå ut och be om ursäkt för att han är med i den här omtalade dokumentären. Ja. Och dessutom killen som sitter på fredagkvällar i ett satirprogram som heter Svenska Nyheter på Sveriges Television.
Kristoffer Apelqvist.
Just det, grattis. Mm. Han har gift sig med sin vackra hustru nu. Mm. Och det var kyrkobilder och lite allt möjligt.
Ja, okay.
Jag tycker inte okej att Sveriges Televisions medarbetare gifter sig i kyrkor. Det är exkluderande mot landets muslimer. End of story.
Ja.
Hur som helst, det är kul att han är med i Soran-dokumentären och spelar badminton med Soran. Och så får han säga efteråt, jag ber om ursäkt för att jag är med i den här dokumentären överhuvudtaget. Jag har bara spelat badminton med honom 2 gånger och det råkade hamna med i den där dokumentären. Han gör avbön och tror att han med några som helst betänkligheter inte tar upp det här i sitt eget satirprogram om politisk satir, Svenska Nyheter? Nej, för där är agendan att bara slå från ett håll hela tiden.
Från vänster till höger.
Ja, tack Hans. Tack. Stating the obvious.
Ja.
Där tar han inte dugg. Nej. Inte en sekund tar han upp att han själv dyker upp i extremt...
Han gjorde en platt figur faktiskt.
Herregud.
Men han verkar vara duktig på badminton. Och sen så tycker jag det var underhållande det där med att de hade ett system med gula lappar som de skulle justera. Måns Möller har den andra kurden, vad heter han? Öskan.
Nej, det är inte Ösnö, det är inte Ösnöjen. Det är Ösnöjens, det är alltid hans svåger när det handlar om problematik.
Aha, jag förstår. Ja, det var han som hade snickarfirma med tjetjenen.
Exakt. Ja. Akilovs lastbil och transport AB från Drottninggatan.
Just det.
Hur som helst, vad som händer i den här Soran Ismail-härvan, det är inte att... Ja, Soran Ismail vill du självklart be om ursäkt igen då i efterdokumentären. Först ber om ursäkt för det han har gjort i dokumentären, sen får han be om ursäkt för...
Men han har ju inte gjort något, vad bad han om ursäkt för?
Exakt. Sen har han då i dokumentären då svartmålats och uthängts från någon kurdisk balkong. Och där får han säga att jag har inte alls varit så här fruktansvärd och jag menar ingenting illa.
Nej.
Och då kommer en person som heter Bianca Kronlöf.
Ja,
som
hon är då... komikern.
Ja, komiker.
Okej, okay, skådespelaren.
I min värld är komiker
roliga. Också,
hon är ju betald för att hon har rätt värdegrund för SVT. Ja. Det är genuskurser och hon skojar med vita tjocka fetan.
Var det så att hon tog Sorans plats där? När han åkte ut med badvattnet så kom hon in.
Nej, men... Ungefär. Alltså, när hon läxar upp honom i något Instagram-inlägg som får 1,5 miljoner visningar, bla bla bla. Mycket okay. älskvärt och mycket tänkvärt. Jag har till och med orkat läsa igenom det här om att patriarkatet måste förbanne med skärpa sig.
Ja.
Då slutar det med att Soran Ismail kontaktar henne och ska ta ett snack om den grabbiga kultur som råder på Stockholm och Sveriges ståuppklubbar i kulisserna. Ja. Och Måns Möller och Kristoffer Appelqvist och varenda käft som springer runt och är ståuppkomiker i Sverige. Sverige är det land som har begåvats med fler ståuppkomiker än vad det finns skämt.
Ja.
Då ska han prata med Bianca Kronlöf, snälla Soran Ismail.
Vad ska du prata om?
Jag inte vet jag. Du borde kanske Soran Ismail, om du vill prata för att komma in i värmen igen och ett tryggt jobb på SVT, prata med de tjejer som från början anklagade dig för att ha gjort obehagliga saker i sängen.
Det är ju ett jättetjat. Han skroderade med att det var att han hade legat med flera tusen kvinnor. Det är ju ett Sisyfosarbete att snoka upp alla dem och be om ursäkt och tala förstånd med dem och nej, det där. Och sen kommer han säkert inte kunna avhålla sig från att kladda på dem igen.
Får jag bara säga en sak?
Ja, håll en sak får du säga, Jonas.
Håll socialt avstånd mellan de hundratals kvinnor du har gjort dumma saker med Soran. Det är kanske de du ska prata med innan du pratar om grabbhetskultur med Bianca Kronlöf. Där är jag klar, herr talman. Ja. Replik Hans Wiklund.
Ja, ingen replik direkt. Men om vi lämnar Soran därhän så gärna. Kan man ju ändå konstatera att det här ofredandena och det sexuella våldet och skitstövelbeteendet, det hänger ju lite grann ihop med det mycket grova, alltså det dödliga våldet mot kvinnor.
Såklart.
Det är ungefär 15 kvinnor om året som mördas, varav de allra flesta har banemannen i sin omedelbara närhet, det vill säga en före detta pojkvän eller innevarande pojkvän eller man eller exman eller exmannens kusin eller morbror eller farbror eller något sånt där.
Hur ligger vi till internationellt? Är det färre eller vanligare i Sverige tantbankare alla Örjan Ramberg får härja fritt?
Om du jämför med till exempel Kongo Kinshasa så ligger ju de troligtvis väl skyhögt mycket högre i all sån här statistik än vad vi gör, eftersom det är ett krig där man använder sexuellt våld som vapen. Men för att vara ett ganska fredligt land som Sverige ändå är så ligger vi hyfsat högt. Alltså, vi har totalt 100 plus fall av dödligt våld per år och 15 av dem är då kvinnor.
Här sa ju polisen med all rätt, jag är på ordningsmaktens sida sedan jag fyllde 50 bast, innan dess var jag dess edsvuna fiende. De sa, vi har en nollvision och det ska det förbanne mig vara om de pratar om en feministisk regering och trygghet.
Ja.
Nollvision! Såg du på Agenda när programledaren tappade nästan och läxade upp både Damberg, inrikesministern och Forssell som är Moderaternas talesman i såna här frågor. Hon sa det, varför har ni inte gjort någonting?
Nej,
det här bara pågår år ut och år in och sen hade de då med knytblusen Damberg i spetsen någon slags handlingsprogram. Jag skulle fråga Agenda, varför har inte ni på SVT uppmärksammat det här tidigare som har pågått? Det är sällan det är program om sånt här på SVT. Sånt här får ju slasket på TV3 sköta i diverse underhållningsdokumentärer.
Ja, men alltså Brottsförebyggande rådet som jag gärna hänvisar till eftersom jag idogt läser deras handlingar. De har ju nu lagt ut en utredning där man ska se om olika myndigheter inte kanske kan samverka på ett bättre sätt för att komma åt den här problematiken eller det här avskyvärda våldet snarare. Nu har det blommat upp igen och det är av väldigt enkelt skäl. 5 kvinnomord på 3 veckor i närtid. Och då då, liksom, då blir det så här, herregud, det här måste vi nästan skriva om i tidningen och prata om i media. Och när det väl är gjort, då hamnar det på politikernas bord och de ställer sig allihopa upp och gallskriker, vi måste ha längre straff, vi måste ha hårdare tag, vi måste bla bla bla, vi måste ta bort patriarkatet och sådär.
Men det är aldrig...
Och då tänker man så här, ja absolut, ja. Men varför gjorde ni inte det för 6 veckor sedan?
Tack.
Innan de här 5 morden.
Ja, merci beaucoup, herr Wiklund. Tack. Ja,
så att, och det är väl den springande punkten. Så att
jag kallar sånt för populism. Nu står en feta valmanskår med mig i spetsen och luktar korv när jag svettas och tänker, det här är förbannat inte okej. Det är döttrar, systrar och folk i mitt grannskap som råkar illa ut. Nu kliver de fram, som politiker alltid gör. Nu vill de ha våra politiska röster, Hans.
Precis.
Men jag tänker fortsätta ligga i utdragssoffan och onanera och inte gå och rösta.
Åh,
det var ju du har ju inte röstat. Du sa ju att man ska inte rösta, sa du.
Nej, jag vill inte. Jag tror inte på det parlamentariska systemet. Jag tror på Action Direkt, Råte Armé Fraktion och en del andra gamla luspudlar genom historien som jag...
Du är värre än Unni Drougge som släpper lös sina hundar i Tantolunden och sen gråter ut.
Det skulle jag aldrig våga. Tänk om de springer bort. Va?
Jag blir hellre biten av hennes hundar än av Unni Drougge, kan jag säga. Ja. Vi släpper den skrifthistorien. Vad säger Blå?
Va? Blå? Ja, men Brå kom inte fram till något särskilt förutom att regionerna borde samverka på, eller regionerna, myndigheterna borde samverka på ett bättre sätt. Ja. Så, och det handlar ju om då kriminalvård, social polis och så vidare. Och det är ju ingenting nytt det här. Nu är det väl så här att nu tycker ju polisen då att det vore ju bättre om man kunde inkapacitera våldsamma män. För att det här är ofta så att det är inte den första smällen som kvinnan dör av, utan det är den 2000:e smällen som då blir en kniv eller liknande.
Det var ju någon av de misstänkta i den här härvan med de senaste morden som hade 30 avsnitt i belastningsregistret. Ja. Kort fråga från allmänheten, det vill säga jag. Vad fan gör han ute på gator och torg? Han är ju en fara både för sig själv och för det allmänna. Ja, han var ju dömd för våld mot tjänsteman senast i mars.
Ja, precis. Men våld mot tjänsteman...
Han är våldsbenägen.
Nej, inte särskilt. Men han är däremot en oerhört stöldbenägen. Han är alltså en så kallad EU-migrant. Det vill säga en person som kom hit, sökte jobb. Ah, det gick inte, så jag började stjäla istället. Och då är min mening så har sådana personer ingenting i det här landet att göra överhuvudtaget. Så genom att alla släppt in den där jäveln, så hade vi sluppit den biten.
Ja, men om vi inte ska släppa in folk, då måste vi ha vakter nere vid bron, vet du. Och det är ju emot både Schengenavtal och EU-restriktioner. Alltså, rumäner kommer från Schengenland.
Ja, nu var han från forna Jugoslavien istället. Men det spelar ingen roll.
Okay. Då backar jag på den, tar ett gult kort.
Nej, det behöver verkligen inte göra. Men det som polisen säger då, att man kanske borde gå lite hårdare fram vad gäller kvinnofridskränkning. Det är en väldigt specifik lagstiftning som gäller våld i nära relation mot kvinnor. Och där finns faktiskt redan nu 2 år i straffskalan. Och det kan handla om att man ägnar sig åt skadegörelse av kvinnans egendom, att man hotar henne, att man är obehaglig, att man manipulerar, att man kör ett psykopatspel mot kvinnan. Det behöver inte vara fysiskt våld som ingår i det så kallade kvinnofridskränkningen. Där finns det 2 år i straffskala, men det används inte, för att det är överintervallet, så att säga. Så normalt blir det ingenting utav det. Så att en man som begår upprepade kvinnofridskränkningar kommer så småningom möjligtvis kanske också att gå hela vägen och mörda den här kvinnan. Men om man då låser in honom på igen 8 år då för kvinnofridskränkning, då sitter han ju inne så att han kanske hinner tappa lusten. Det här omedelbara liksom våldsbehovet kanske stillar sig en aning.
Jag är ledsen att behöva störa det här, justitieminister Hans Wiklund, men nu är det så att vi har inte tillräckligt med fängelseplatser, så nästa plan i det svenska folkhemmet är att vi hyr in oss på fängelser utomlands.
Och icke mig emot. När du berättar om det här, Hans, med att det inte faller under att kvinnofridskränkning är så lågt bestraffat per definition när det kommer till domstol, då vill jag bara liksom... Oliver Bergman, kan du boka Amerikabåten till mig? Jag vill emigrera till ett land där rättsstaten åtminstone fungerar. USA, nähe, det gör inte det heller. Får vi stanna hemma då?
Jag tror att USA är inget föregångsland, inte i det här hänseendet heller, kan man väl säga. Men alltså,
Men det är bra att politikerna har vaknat, för det här är ju inte okej.
Ja, det tycker jag. Nej, absolut. Men samtidigt så är det ett komplext problem. Vilka är de här männen då som begår kvinnofridskränkningar? Ja, det kan vara vilka som helst egentligen.
Nej, det är alla män. Du och jag är också ansvariga. Det är patriarkatet.
Ja, men så enkelt är det inte. Det blir väldigt liksom ineffektivt om man börjar vifta om patriarkat hit och dit.
Ja, men det sa ju hon skede vid nya miljöpartister.
Ja, jag vet.
Hon hann ju inte höja priset på plastpåsarna veckan. Så nu är det alla män som är skyldiga till det här. Om alla män är skyldiga till det här, då ställer jag mig först i kön och tar något förbannat vaccin och inget sånt där AstraZeneca som de kastar bort på vårdcentralerna. Men, ett verksamt vaccin.
Man kan väl säga så här, tämligen ofta så är det fyllskallar, narkomaner och psykiskt belastade personer som begår de här, men som begår de här handlingarna, och inte bara, det kan också vara att offren lider av ungefär samma sak, men det är ju inte intressant i sammanhanget. De är oftast inte så skickliga på att pressa och manipulera, eftersom de själva är utsatta genom psykisk ohälsa och alkoholism och så vidare.
Hur upptäcker man de här, förutom att man upptäcker dem i kön till Systembolaget Liljeholmen? För där står jag och spanar in ett par riktiga såna här.
Alltså de är väldigt lätt upptäckta, för att förr eller senare så blir de anmälda av en kvinna. Hon kanske drar tillbaka anmälan, det kanske inte blir någonting, men då är han ju satt på kartan. Då ska man ju börja med att slå honom med bojer helt enkelt.
Men slå honom med bojer, är inte det, för att citera en gammal justitieminister, om ni kommer ihåg honom, Bodström, det är ju förbannat med integritetskränkande mot brottslingen.
Det där med integritet, det kan vi skicka åt helvete. Den har vi själva gett upp sedan länge genom att gå med i Facebook och så vidare. Det finns ingen integritet längre. Det där har varit till sån harm för att vi ska kunna utöva ordentligt polisarbete i det här landet och slå folk i bojer och förfölja dem och avlyssna dem. Har man ingenting att dölja, då är ingen fara alls med det nämligen.
Mm, okej. Okay. Ja, så långt alltså Harald Palmon Hult, en av de tuffare polismännen i den fantastiska polisfilmen Mannen på taket. Från en tid då snutar gjorde processen kort med buset. Man hade inte tid med domstolar och man integritetskränkte dem genom att köra upp batongen i stolgången på dem. Det samhället vill jag heller inte ha, Hans.
Jo då.
Integriteten. Om man har tagit bort, varför får vi inte sätta upp kameror i vårt garage, som nu för andra gången sedan februari haft ett inbrott med sönderslagna kodlås och kostnader för våran förening?
Därför att du har en fattig bostadsrättsförening. Själv bor jag i hyra garage. Där har vi kameror och vakter och taggtråd och larm och allting. Så det är hur säkert som helst, ska du veta.
Ja, men det är ju Kriminalvårdsverket som är ansvarig för fastigheten. Vi får ju inte sätta upp kameror, för att länsstyrelsen säger att det är faktiskt inte okej. Det är ganska svårt att få upp kameror. Taxibranschen fick ju jobba i flera år innan fick sätta upp kameror och filma slödet som åker runt och sitter och skriker könsord i baksätet och ofredar vanliga hyggliga yrkeschaufförer från både Mellanöstern och Sverige.
Ja, jag bor ju i det kameratätaste området i hela Sverige faktiskt. Förutom möjligtvis Arlanda flygplats, Hall, Ystad och Hinseberg, så är Odenplan mitt i centrala Stockholm det mest övervakade stället överhuvudtaget. Nu har man ju dessutom infört drönarspaning.
Just det här nämnde du i podden förra veckan. Hur har det gått med det här, Hans? Har de fått fast, har de kunnat naila någon av läkemedelslangarna?
Alltså, de har faktiskt försvunnit. Det har de. Och de kände sig väl att det här, det är ju som på Rinkeby torg. Där har man ju också tämligen stor övervakning. Fast där skjuter de ju ner kamerorna.
Men är det inte som när man
punktligt,
får är det inte som när man får herpes i ljumsken? Om man får bort de blåsorna så försvinner det, och så dyker upp någon annanstans. Ja. Man flyttar bara runt problemet. Har jag herpesblåsor i ljumsken så dyker de snart upp på någon skinka eller i munhålan på min flickvän. Ja. Problemet flyttas ju bara runt när vi utrotar narkotikalangningen på ett ställe.
Ja, så är det ju. Och så är det ju definitivt i de så kallade utsatta områdena. Ja. Där är det ju så. Och troligtvis är det väl så kring Odenplan också. Men här har man också förlängt bevakningen runt observatoriekullen och så vidare. Där är väldigt mycket missbrukare och mycket försäljning. Just de här killarna med hoodiejackor som stod och bytte droger mot pengar hela natten utanför min balkong. De tycks ha lämnat arenan tillfället. Jag vet inte exakt vart de är. Men...
Var handlar du nu då?
Jag får ju gå på Ica som alla andra.
Jag vill säga också för alla som sitter ute i glesbygden och förfasas över Stockholm här när det är drönare och helikopter och batongslag och fotbollshuliganer och annat skit och munskydd och handsprit i kaffet och allt vad det är. Hans, du bor alltså mycket centralt i Stockholm, och Observatoriekullen, det är ju ett gammalt, det var väl Andersson som kallade det för Stockholms Venusberg, va? Det är en gigantisk hög Det är en kulle, det är ungefär som Floras kulle i Humlegården. Här kan vi sälja in Stockholm som ett hemestermål i sommar för hugade glesbygdsbor. Kom till Stockholm, njut av observatoriekullen,
ja, men verkligen.
Och Floras kulle.
Alltså, och dessutom så finns det ett observatorie, det är därför den heter observatoriekullen. Jaha. Det står ett observatorie med en stjärnkikare på toppen. Och det är mycket vackert, och sen ligger Asplunds mycket vackra stadsbibliotek nere vid foten av observatoriekullen. Så det här är mycket naturskönt och trevligt område. Synd på alla narkomaner bara. Men de ska väl också få njuta av en vacker del av staden kanske.
Absolut. Ja. Sen har du det gamla vanliga svensk-finsk-polska första laget som sitter uppe på Odenplan. Där har du inte superligan utan mer superligan som ockuperar de där bänkarna. Jag går av bussen där ibland. Det är ett satans liv på Odenplan. Ja. På löske folk som har druckit för mycket. Ja. Det är könsord, det är politiska pamfletter. Det låter som direktsändningen av podden Off Limits. Det är liksom inte mycket vettigt. Det är liksom det är slagrutor åt alla. Det är vilda sluggerslag mot underlivet. Det är ett förbannat patrask som sitter uppe på Odenplan där och dricker sprit.
Ja, jag sitter där själv ibland.
Nu tänkte jag inte på Tranans uteservering. Nej. Tranan, mycket känd restaurang, utan på själva bänkarna.
Ja, jag är framför Tranan där.
Exakt.
Ja, visst. Jo, men så, det är ju klassisk mark. Jag är ju uppväxt i de här trakterna, så att jag redan när jag var liten telning så var det ju, och då var ju den här fina restaurang Tranan, det var ju ett ölschappeställe för alkisar, och sen så var det ju alkisar på bänkarna utanför också.
Jag tänkte på Superligan på Odenplan. Superligan i fotbollen, Hans.
Just det.
Ett dråpslag mot alla oss som älskar lite mindre fotbollsklubbar, det vill säga samtliga fotbollsklubbar i Sverige. Superligan ska nu genomföras. Det här är inget fotbollssnack, men man ska alltså ha en... Vad är det? Det är ett event som de amerikanska ägarna till de här stora fotbollsklubbarna sätter upp. Mm. Liverpool ägs ju av amerikanare. Bröderna Glazer äger Manchester United, och till och med ryssen Abramovic har ju sålt av delar i Chelsea. Nu är det någon satans amerikan som heter, det är ju fantastiskt, han heter Buck. Han heter smeknamnet för dollar och är väl majoritetsägare, tror jag, i fotbollsklubben Chelsea nu. Ja. De ska tillsammans med massa andra europeiska klubbar starta en superliga. Berätta för mig, Hans, vad är en stängd liga i Europafotbollen?
En stängd liga, det är helt enkelt en liga där du köper ett medlemskap. Och där kan man inte åka ur eller åka upp någonstans, utan man bara spelar med de bästa spelarna i hela världen då.
Som ett slags gängkriminella fast inom fotbollsklubbarna?
Ja, som en klan kan man
en
säga.
En klan?
Ja, klanboll. Det
ja. Finns en klan bland 47 klaner i Sverige jag inte tål, och det är klanen Wahlgrens.
Jaha, det är inget fel
nej,
på dem.
Nej, jag skojar med, det är inget fel.
Men FIFA
dem.
Tog det inte så bra, hörru. Utan de var ju mäktigt irriterade över det här superligaförslaget och tyckte, herregud, ni kommersialiserar vår fina fotboll. Och jag, håll käften FIFA.
Verkligen.
Det här banditrövargubbbandet som har liksom styrt och ställt med fotbollen i alla år. Alltså att de skulle bli kränkta av en sån här idé, det är humor.
Hälften i FIFAs ledning sitter på kåken för mutbrott, bland annat för att de gav VM till Qatar där 6500 stackars jobbare har dött. Och den andra hälften borde sitta inne. FIFA ställer sig upp och pratar om idealitet. Det här är emot fotbollens värdegrund. Det här är emot vad fotbollsfansen står för. Ja, tjena. FIFA är väl... För det första kommer det inte bli någon superliga. Det här är bara ett sätt för de rika klubbarna att jaga skiten ur FIFA och UEFA. Ja. Därför att folk på flykt tar inga rationella beslut. Nej. Nu är de på flykt och får dela med sig av de här miljarder i tv-pengar som FIFA själva sålde ut en gång i tiden och gav klubbarna alldeles för mycket makt.
Ja. Det här är ungefär som att Shottaz börjar utpressa Vårbynätverket.
Vi som var ett vanligt...
Jag kan inte se någon skillnad i hanteringen.
Vi som var ett vanligt glatt gäng som i Vårby åkte skateboard och gick på ungdomsgårdar och kanske puffa på lite cannabis eller lite Libanon någon gång ibland. Ja. Vi var schyssta killar. Det är precis på samma sätt. Och det är kul också när Svenska fotbollsförbundet ordförande, den här gamla sopiga domaren, Karl-Erik Nilsson, fotbollsförbundet...
Han kan inte orka springa många meter den här.
Han är ju UEFAs svar på Åsa Nisse. När han går ut i tidningen och säger, ja, det här är inte okej med en superliga, nu sätter vi inom Svenska fotbollsförbundet in krafttag och protesterar och det strängaste mot om detta skulle genomföras. Vet du vad, Karl-Erik Nilsson? Skaffa en verklighetskontroll.
Han skulle skaffa ett större land.
Han skulle inte ens för fan ta in kaffebröd till FIFAs söndermutade direktörer.
Nej, såklart, det är lika verkningsfullt
han
som
kan
att
ta sina stadgar och torkar som en av sina småländska bonnaskinkor.
Ja, alltså det är som Malta eller Liechtenstein skulle börja liksom. Eller Stefan Löfven plötsligt. Det är helt oacceptabelt. Det är helt oacceptabelt. Men är det oacceptabelt eller är det helt oacceptabelt? Det är helt oacceptabelt.
Superligan, en stängd liga med de största klubbarna. Det är helt fantastiskt. Ganska kul. En liten walesisk fotbollsklubb, proffsklubb som heter Wrexham United Football Club. De skrev direkt på sin officiella Instagram-sida att vi heter Wrexham fotbollsklubb. Vi har talat om den här superligan. Nu har vi vunnit två matcher här i League 2 med 4-0 två veckor i rad. Men vi kommer för fotbollens skull och för våra supportrars skull, vi kommer som fotbollsklubb att tacka nej om vi får en förfrågan ifrån superligan. Ja. Vi kommer inte delta. Nej, det är fotboll!
Ja, jag tycker det. Och det är samma med din klubb Millwall. De har väl samma förhållningssätt. Och grejen är att vi är tyvärr, Jonas, lite av en utdöende generation. Vi är en dinosaurie som klampar runt med vår romantiska föreställning om den lilla klubben och fotbollens ärlighet och solidaritet och arbetarklass och allt det där. Det där är försvunnet. Om jag pratar med min grabb om fotboll, han spelar ju sån här FIFA som alla små killar gör, en del små tjejer också och en del små transpersoner också. Och då har de har inget förhållande till den lilla klubben. Det enda som de har i sina FIFA-spel i datorn, det är ju Messi, det är Ronaldo. Det finns ingen benknäckare på som mittback i Millwall med i de där spelen.
Nej, det är faktiskt så. Min son följer ju AIK slaviskt, men det är på grund av
ett gammalt... tvingat honom.
Ja, det är ett gammalt olaga hot. Jag sa till att man får hålla på vilket lag man vill. Han var 7 år då. Man får hålla på vilket lag man vill, Erik. Ja. Men nu går du med den här AIK-tröjan upp på skolgården, pass på den skola där det bara går Hammarby-killar. Och så får en riktig omgång stryk. Men så kommer hem och säger: vilket lag håller du på, Erik? Mm. Och säger något annat lag än AIK, Erik, då får du bo på ett ukrainskt barnhem. Och det är också trevligt, men inte lika bra mat som mamma lagar hemma.
Nej. Och, eller sistboende.
Helene tyckte jag var fruktansvärd. Jag skickade in ungen, han var ju bollkalle på Millwall Cardiff också. Satt i en Millwall-träningsoverall under ett flaskregn mellan Cardiff och Millwall-fans. Och så efteråt så sa han: pappa, hur gick det, Erik? Du har lite bråk borta på ståplats där, va? Pappa, nästa gång så sitter jag hellre med Colin och Andy och dig på den här läktaren. Det får du göra, Erik.
Ja, men de biljetterna är ganska dyra.
Ja, vi har inte råd med det, Erik.
Men det är sant som du säger. Fotboll och idrott fostrar, och det är, kan man ju känna sig trygg i.
Jag är en edsvuren AIK-soldat. Jag är dömd och utsedd att marschera i AIKs led, alldeles oavsett om det är tråkmånsen Rickard Norling, frid över hans minne, eller vem det är som sköter den här klubben. Sportchefer avgår. Fotbollsspelare drar vidare. Fotbollsspelare kysser klubbmärken, räknar pengar när de kommer hem. Det är vi supportrar som... Nej, just det. Vi står ju inte på läktaren längre.
Nej, det gör ni inte.
Vi får ju inte det.
Nej, och inte fan är ni nere på plan heller. Och det ska vi vara glada för.
Jag har inte haft en planinvasion på Friends på flera år.
Nej.
Faktum är, Hans, det är en ny generation som växer upp. De följer liksom stjärnor. Ja. Alla skulle ha PSG-overall när Zlatan spelar i Frankrike. Mm. Nu ska de ha honom i Milan-kläder.
Ja. Ja, men det är, så, det är ju
vi
liksom...
Vi är som Nyamko Sabon.
Nej, men det är ju utveckling också, Jonas.
Våra åsikter räknas inte längre, nej, Hans.
Men å andra sidan, vem är det som bryr sig om någon gammal vit stofil som liksom håller i gamla värderingar? Det är ju ointressant. Du och jag, Löfven, vi är snart ett minneblock.
Jag känner mig som Hindenburg. Den där enda statyn som inte skulle rasas om Angela Merkel avgick i Tyskland.
Ja, just det.
Eller jag säger ju Västtyskland fortfarande. Så förbannat stofil är jag.
Ja, framförallt ser jag Östtyskland och de andra jävlarna. Du, jag tänkte på det här med, jag börjar planera semestern lite så smått.
Ska du vara ledig?
Ja, vi ska väl lite lediga ska vi vara.
Vart ska vi åka?
Jo, men jag ska berätta om det nu, Jonas. Och det här är ju liksom, det är ju pandemin man måste ta hänsyn till. Och efter det här med padeltennis och tafsa på tjejerdagen och miljön och sånt, som har fått stort utrymme i sociala medier, både i narrativ kontext och även i diskursen och annorstädes då, så kommer nu, och det här är min gissning på sommaraktivitet, bajssafarin.
Okej, okay. är det någon hemlig klubb i Gamla stan? Jag vill inte gå med, för sist kunde jag inte sitta på flera veckor, Hans.
Och var tvungen att gå med konsumkasse i byxorna.
Jag kallar den för en gigantisk stomipåse. Jag tömde den över pizzan varje kväll. Ja. Vad är bajssafari?
Ja, det är... Alltså så här, bakgrunden är att semestrandet i Sverige har ju ökat lavinartat då, eftersom det är myndigheterna och andra såna här gubbgissare säger att ja, det är farligt att åka utomlands och man kan bli pestsmittad och få en tsunami i ansiktet eller så störta flygplanet.
Det är ju jävligt krångligt att ta på sig ett munskydd innan man ska boka en fyllcharter till Grankan. Fråga exakt. Eliasson. Ja.
Och dessutom så blir ju liksom flygplanet släpper ut en massa koldioxid så att Kebnekaises inlandsis den smälter ju när vi åker utomlands. Förra året så var det 14 000 personer då som gick vandringsleden upp mot Kebnekaise.
Hur många?
14 000 personer.
Det är ju fler än vad som ingår i den svenska försvarsmakten och då räknar jag hemvärnet.
Ja, det har du rätt i. Undrar om det var dem eller om...
Nej,
det
här var turister. 14 000, vilken satans folksamling hör det. Verkligen. Samtidigt också.
Ja, nej, men de gick väl liksom i någon form av led föreställer mig, för att säsongen är ju ganska kort. Sen blir det ju snöstorm och så vidare. Kebnekaise, du kallar för Kebbe va?
Keb.
Keb.
Som gammal artillerist så gick vi faktiskt. Vårt regemente skulle ju bestiga Kebnekaise. Vi kom väl till foten av Keb och sen insåg de att det här var ju taskigt material. Det här var ju Stockholmsgrabbar.
Plattfött.
Vi var ju byggda som Erik Niva i kroppen. Det var bara att vända om till luckan igen. Men ja. Jag har faktiskt marscherat mot Kebnekaise. Det är ju fantastiskt där uppe på Keb som vi kallar det. Vi bergsjägare. Precis. Keb.
Ponera nu att samtliga de här vandrarna, 14 000 personer, lägger varsin 3 hektos kabel på uppvägen.
Lägg av.
Jo, och sen samma bajssmörgås på nervägen. Och då har jag räknat lite grann på det här. Det blir 28 000 vandringar då, och 3 hektar bajs. Det blir alltså 8 ton mänsklig avföring som man då måste vada sig igenom på den här lilla fjällsemestern upp mot Kebnekaise och ner igen.
Vänta nu, det här var någonting från i veckan. Det är någon som länsstyrelsen i
Norrbotten
har gått ut. Precis, jag känner igen siffrorna, Hans. Ja, det här med... Det var en skitnyhet i tidningen i veckan. Det är det här Hans. Evreka, jag har det! Ja. För att citera Aristoteles.
Så för att det inte ska bli helt olidligt uppe i fjällvärlden nu, så anser då en del experter att man ska ta med sig plastpåsar för att samla ihop träcket och sen gärna kanske se någon hög med bajs som lämnats vind för våg bland dvärgbjörkarna och lavarna där. Så kan man ta med ytterligare en påse, så kan man ta med sig det bajset också. Och
vänta,
då har jag räknat på det här också.
Ska jag ta med mig påsar för att ta ner min egen avföring? Varför sätter man inte ut bajamajer längs den här leden upp? För det är förbannat med ett promenadstråk upp. Det finns ju en Burger King-restaurang halvvägs upp.
Nej, det gör det inte.
På Keb, nästan.
Ja, men det skulle kunna göra. Men det finns inga bajamajer. Det skulle dessutom se anskrämt ut. Och samerna skulle sätta sig på tvären. Det skulle störa rennäringen. För det gör nästan allt stör rennäringen så fort det ska göras. Om de ska bara flytta en kvistjävel där uppe så börjar de gnälla.
Samerna skulle skicka fram någon talesman med 7 framtänder, släkt med plupp, och berätta: det här ska vi förbanna med bidrag från Stockholm ni ska göra.
Ja.
Är det samisk mark, Kebnekaise?
Nej, det vet jag inte. Men det är säkert det mesta där uppe i samisk.
Geise betyder topp på samiska. Geise är Kebbes topp.
Ja.
Och det är inte kabbar som Torsten Flink skjuter in i armbäcken, utan det är Kebbe. Kebbe är någon ursamisk högtid, va? Den är äldre än oss.
Ja, det är väl som julafton då.
Ja, ungefär.
Eller midsommarafton. Ja. Eller en kombination, vi vet ju inte.
Det är en tysk import. Aha. Exakt.
Okej, jag har räknat på plastpåsarna då. Det blir alltså 40-50 000 plastpåsar, 7 kronor styck då i Greta Thunbergs skatt. För att hantera hela den här bajslogistiken. Och då och så räknat lite mer flygresorna upp till Lapphelvet då, för att folk ska kunna promenera där uppe till renbetesmarkerna.
Men ska vi inte cykla upp då? Det är väl den nya grejen från
det är för långt, Jonas. Jaha, okay. Det är ingen vettig människa som åker cykla så långt.
Man behöver inte ha sadel på cykeln, då blir det skönare.
Ja, det undrar jag, hör du. Det där beror på preferens.
Prova.
Och hur som helst, det blir ett förfärligt klimatavtryck från mänsklig hand och mänsklig rektum.
Rektorsexpeditionen, som är ett gammalt slanguttryck för stolgången i Stockholm.
Ja.
Får jag bara säga en sak? Men nu ska vi alltså ta med oss bajset i påsar, det som vi gör oss av med under våra fjällvandringar.
Ja, det är
men
riktigt.
Någonstans... Tar inte naturen hand om avföring? För snart får vi väl börja plocka upp renarnas bajs. Och bajs är väl till skillnad då från gem, ölburkar och kondomer. Det är ju nedbrytbart.
Och munskydd.
Exakt. Det är nedbrytbart.
Det var vad jag trodde också.
Men
det visar sig lite för kallt här, så det är ungefär som alla olyckliga bergsbestigare på K2 Mount Everest. De ligger ju kvar där i befintligt skick, så att säga.
Det är
de är ju, ja, visst. Men, och deras bajs också. Inte bara liken utan även någon som har överlevt. Så att jag kan inte ens fantisera hur det ser ut på K2 där. Men
ligger liken och bajsar på Mount Everest?
Nej, men sluta Jonas, inte så jag menar. Men förstår du, alltså, det ligger alltså lik och avföring i en salig röra uppe på de här natursköna områdena.
Jag blev sugen på en bergssemester.
Jag tänker, dit jag vill komma. Jag är inte säker på att det här är framtiden. Vi kanske inte ska gå till Kebnekaise eller klättra Mount Everest. Men om vi nu använder alla de här plastpåsarna och flyger fram och tillbaka för att göra det. Kanske så skyndar vi på upphettningen av klimatet och de här bergstopparna smälter. Och då kommer ju exkrementerna förvandlas till gödsel och även bergsbestigarliken uppe på K2.
Mm. Är det som i min rumpa en slags övergödning som väntar?
Ja, det är inte otänkbart. Då har vi nästa problem.
Ja, men det är ju som en slags... Alltså, om vi inte tar ner avföringen som Kebnekaise-turisterna lämnar efter sig så kommer det bli en... Det är en slags en gigantisk kompost på väg upp i fjällvärlden.
Ja, precis. I bästa fall.
Kompost Nord. Alltså, ring Post Nord. De har ju förmågan att slarva bort och kasta bort allting.
Ja, kanske... Jag vet inte, det är kanske en affärsmöjlighet. Det är ju stora investeringar nu. Green Steel i Boden och så vidare. Det här kanske blir någonting. Men det fanns ett påbud från Länsstyrelsen i Norrbotten att man skulle verkligen ta hand om sin egen avföring. Kanske lägga ner i ryggsäcken och flyga tillbaka till Stockholm med den.
Jo, tack. Och så har man ett läckage då blir avstängd. Stängd av något flygplan när man sitter på Kallax flygplats och köper deras förbannade Mariestadspilster för 78 kronor halvliten. Ja. Sänk priserna på Kallax flygplats.
Jag hade den på fjällsemester. Riktig skitresa faktiskt.
Åkte på skittur. Hans, det där är ju ett miljöinlägg i Off Limits. Det är någonting vi kommer börja jobba mycket med. Krimi får du mycket beröm för. Det här miljöinlägget, att man ska ta med sig träcket, avträdet hem till man bor, du har börjat ta samhällsansvar.
Ja, det är inte bara det. Det finns ju en sexuell aspekt av det här också. Så, om man har den koprofaga läggningen blir ju allt mer populär också. Vi ska gå under regnbågsflagget i år. Och då har man ju med sitt eget bajs.
Då säger jag som en tysk stridsvagnschef sa när hon rullade in över gränsen till Polen. Jag borde ha förstått att det var hit vi var på väg. Vi får kanske förklara för våra yngre tittare, de som vill ha en superliga.
Har vi tittare? Varför har du inte sagt något? Jag sitter för fan här i barbent med sandaler och raggsocker.
Du sitter här med din Pragtröja och precis när vi sa tittare så dök han upp, killen som har släkt inom den stora fina filmkulturen, Oliver Bergman. Det innebär att klockan slart är slagen. Jag måste ju bara få ur med det här. Det här är ju fantastiskt bra. Mm. Sug på den här. Det här handlar om livet självt enligt mig och Hans Wiklund. Det här är podden Off Limits. Tack för att du står ut. Alf Robertsson sammanfattar oss just idag. Alf, kom igen. Centrala Stockholm, hemester i år, gott folk. Alla stålar, de är slut. Låna pengar, sms-låna hos Wiklund Finans. Natten ramlar över mig. Vi ramlar tillsammans, glöm inte det. Och jag blir kollad av en snut. Det är fantastiskt bra.
Vad sa du? Kollad av en snygg tjej.
Kollad av en snut.
Jaha, snut.
Ja, det handlar alltså om kvinnliga poliser. Det var Alf Robertsson först med faktiskt.
Ja.
Alf Robertsson, får jag bara säga det. Mm. Den jordfästningen var minst lika värdig. Alltså vi pratar om en svensk countrylegend. Min mammas gamla favorit. Han åkte till Nashville, kom hem och gjorde...
Kom hem lika snabbt.
Ja, han gjorde ju en countryplatta på svenska. Vi hörde ett spår därifrån. Den sålde ju inte ett smack alltså.
Nej.
Bland annat en låt som heter Det regnar i Hägersten. Inte speciellt bra. Men alltså, det är ju som Off Limits. Förmågan finns inte där, men viljan, instinkten finns där.
Ja.
Och Alf Robertssons jordfästning har exakt samma värdighet som den jordfästning vi bevistade i helgen, Hans.
Ja.
Jordfästningen av prins Philip.
Ja.
Såg du att de körde runt honom? De körde runt liket i en Land Rover. Ja. Det har jag aldrig sett och jag har varit på alldeles för många begravningar i mitt vackra, unga La Dolce Vita liv. Varför körde de runt honom i en Land Rover? Det kändes så förbannat kolonialt.
Ja, men och sånt, det är ju så de har levt sina liv där uppe i Skottland. Och,
klaner.
Ja, suttit med kilt där utan kalsonger och kört runt i Land Rovers. Och det var väl också, vad jag förstår, prins Philips önskemål att han skulle bli begravd i en Land Rover, eller hur?
Nej, inte begravd i en Land Rover. Begravd i en kista, men framför till kisthålet.
Vänta nu, jag tyckte det såg ut som de grävde ner hela Land Rover.
Eller? Såg du att Alltså, inte ens Bergman. Alltså, det finns ju en begravningsscen i fantastiska Smultronstället där de åker runt i en likvagn, en svart vagn. Du som kan tolka film, Hans, kan ju inte ens tolka en korv i Fäbodjäntan. Mm. Vad är det den scenen betyder i Bergman-filmen?
Det är alltså en hommage till Viktor Sjöström, filmregissören som också spelar huvudrollen i Smultronstället. Han hade ju en central sten i körkaren, Dödens vagn.
Just det, här snackar vi svensk filmhistoria, och jag säger som Charles de Gaulle: à la bonne heure! Det var exakt dit jag ville komma. Den värdiga jordfästningen försökte de göra då med prins Philip när de kör en Land Rover runt. En Land Rover som han själv hade designat. Och varför blev han inbjuden av brittiska Land Rover, idag ägt av tyskar som allt annat, inklusive superligan i fotboll?
Ja.
Varför blev han inbjuden till att göra en Land Rover? Jo, han var jägare, och man skulle få plats i fordonet med the guns. Guns är samlingsnamn för man med gevär som jagar oskyldiga fasaner och rävar och skit uppe på hedarna.
Det är väl de här hemodlade hjortarna som de har ställt upp. De har ju en pinne med ett snöre som sitter fast där.
Nu ska det pissas på brittisk manlig jaktkultur. Det är drottningens hjortar. Alla hjortar i Storbritannien är fridlysta. De är som små barn på Barnens ö när Bosse Hansson kliver av sommarbåten. Man får inte röra dem. Det är olagligt. Det är drottning. The Queens.
Jag vet inte om jag skulle lita 100% på Bosse i den där funktionen. Det är inget fel på honom.
Har vi ingen Land Rover vi kan peta in Bosse i, hörru? Med trasigt avgassystem.
Du, prins Philip, körde han själv också? Man tillskriver ju alltid kungligheter sådana enormt liksom storvulna egenskaper och talanger.
Ja, exakt. Nej, jag vet inte om han körde själv, men hur som helst, hans hårt plågade gemål, alltså
Elizabeth
fick ju gå fram till kistan, såg att hon satte en liten lapp på kistan.
Va?
En sista personlig hälsning. En slags, hon fäste ju en lapp.
Alltså som en post-it-lapp?
Är du så förbannat republikansk? Hur sitter du hellre och krökar med polackerna på Odenplan än och sitter och tittar?
Det här var ju... Nej, jag tittade, men jag kanske blundade en stund. Det var en ganska lång föreställning.
Sitter du och blinkar när det är kunglig begravning?
Ja, hon satte alltså... Ja, förlåt. Okej, hon satte post...
Du är en modern ankarstund. Du ska väl skjuta kungar snart också. Man blinkar inte när kungligheter begravs, och dessutom tittar man på den 4 timmar långa sändning som SVT mäktade med på SVT Play. Ja. Det händer, jag kan säga så här, det händer mer under älgvandringens tid på SVT än vad hände under den här begravningen. Ja. Ett familjeporträtt, hur som helst. Hon går fram och lägger en lapp på kistan. Mm. Och det är fortfarande, trots brittisk tabloid och skvallerpress, det är fortfarande okänt vad det stod på lappen som drottningen skickade som en sista hälsning till sin stiliga marinofficer som hade stått ut med kärringen i över 100 år.
Ja, och vet du vad det stod?
Nej.
Glöm inte att gå ut med soporna. Tror inte det.
I never liked you, Phil. Något sånt där. Ja, ja, något sånt var det.
Han gifte sig hårt, den stackaren.
Det kan man väl lugnt säga. En värdig begravning, ett värdigt avslut. Vi har kulturfolk i studion. Det börjar likna mer Babel eller Babbel det här. Vi tackar dig för att du har stått ut med Off Limits. Veckans avsnitt är avrundat.
Hade du något mer? Är det någon namnförslag? Ska vi inte döpa om den här rövpodden? Off Limits, vad är det för någonting?
Där har du, rövpodden.
Är det det?
Kompletterar ditt otroligt låga anförande här om Kebnekaise, eller som det kommer heta nu när de inte har några toaletter på vägen upp, Kebnebajse.
Ja, jag fick ett förslag här på, ska vi se, det är en del som skickar på Instagram, skickar direktmeddelanden till mig. Jag heter Eleganten Hans där på Instagram. Så kan man skicka förslag och andra glada tillrop. Helst inga hot, för de möter jag oftast med hat.
Vad är det för värdegrund? Är det Södertörn med att alla genus lika värde?
Nej, ska vi se.
Vad jag säger på Södertörn: det finns 33 olika kön. Nej, det gör det inte. Det finns 2 olika kön. Alla övriga kön är gay.
Här, Eleni skriver: en syl i vädret med Jonas och Hans.
Bra.
Hon säger att hon har tänkt på det i flera dagar och tycker att det passar väldigt bra.
Jag har en annan förslag ifrån Svenska Afghankommittén. En asyl i vädret.
Ja.
Där har den. Halmgubbarna.
Mm. Det är ingen som vet vad det är.
Oliver, vad är en halmgubbe?
Nej,
han orkar inte ens förklara.
Det är en sorts anka som här, man slänger ut för att den ska börja brinna i media.
Det här är ju ett kul förslag, men det är också oerhört kränkande. Mm-hmm. Full fräs med Stefan och Christer.
Vad fan har de gjort för ont?
Vad har de gjort för ont?
Va?
Carolas manager, han har vi pratat om här.
Han får oförtjänt mycket utrymme där.
Ja, det får han. Blommor och bin. Mm. Kul namn. Ja. Det här sexuella lockas in. Nu har ju tjejerna i alla våra ligg en av det här företagets mest framgångsrika poddar. Ja. Bägge två har lyckats med konststycket att bli gravida.
Ja, grattis.
Och nu söker man med Hasaros efterlyst hjälp papperna till de här barnen ättelägen.
Och det är en podd också i sig.
Ja, exakt. Missing People. Vi har avhandlat det mesta. Tack för att du står ut med oss. Vi försöker jobba på att få två avsnitt i veckan, men rikemanskrösusen Lindskov har inte hört av sig från skatteparadiset på Guernsey.
Är det på Guernsey han sitter? Nej, det är ingen vidare väder där. Det var mycket bättre om han satt i Karibien någonstans.
Han borde sitta på Kumla för bokföringsbrotten, ja, fan. Tack för att du står ut med oss. Vi har avhandlat idag Kebnekaise, Nyamko Sabuni, Superligan och jag kommer inte ens ihåg. Nu går vi ner till Lilla Asien. Vi beställer in asiatisk buffé med fladdermusbits och ett par starkpangare.
Och fyra små rätter och friterad banan.
Fyra små oförrätter om du frågar Kinas regim. Frige inte Aung San Suu Kyi. Vad heter hon som Aung San Suu Kyi? Nej, vad heter han? Aung San Suu Kyi?
Jag vet inte om du tänker på Gui Minhai.
Gui Minhai.
I helvete, den skojaren kan sitta där han sitter. Där kan kulturrövarna ta och köra upp någonstans.
Nej, jag vill inte vara med längre. Ta ut mig härifrån.
Han är lika mycket förläggare som jag är skulptör.
Jag säger som Christer Björkman och Mello. Ta mig härifrån, det här har ju spårat ur.